Roten till det onda av Peter Robinson. Kapitel 1. 1. Den unge mannens kropp låg lutad mot en nerklottrad vägg i den smala gränden som utgick från Market Street. Huvudet hängde med hakan mot bröstet och händerna vilade på magen. Lite blod hade droppat på det vita skjortbröstet. Överkommissarie Alan Banks stod i regnet och tittade på medan Peter Darby tog de sista fotografierna av brottsplatsen. I de korta serierna av blixtljus såg regndropparna ut att frysa till is i luften. Banks var irriterad. Han borde egentligen inte alls vara här, i regnet 1:30 en lördagsmorgon. Som om han inte redan hade tillräckligt med problem. Han hade fått samtalet i samma stund som han klev innanför dörren efter en kväll i Leeds, där han hade sett pärlfiskarna på Opera North, ensam, eftersom hans hustru Sandra i onsdags hade kommit ihåg att välgörenhetsgalan som det var meningen att hon skulle ansvara för i kommuncentret i Eastvale kolliderade med föreställningen på Operan. De hade grälat. Sandra förväntade sig att Banks skulle strunta i Operan där de hade säsongsbiljetter till förmån för hennes gala. Men envis som han var hade han gått ensam. Den sortens incidenter hade inträffat ganska ofta på sistone. Att de hade gått åt varsitt håll. Faktiskt så ofta att Banks knappt kunde minnas när de senast hade gjort något tillsammans. Den kristallklara melodin i duetten Au fond du Temple Saint ekade fortfarande i bakhuvudet medan han tittade på när Dr. Burns, den unge polisläkaren, började sin första undersökning in situ under det tälttak som brottsplatsteknikerna hade rest över liket. Polisassistent Ford hade kommit till platsen klockan 23:47 när han var ute på sin vanliga patrull. I Eastvale var det återigen viktigt att ha poliser synliga på gatorna. Han berättade att han först hade trott att offret bara var en fyllerist, allt för berusad för att orka ta sig ända hem efter att pubbarna hade stängt. Det låg trots allt en trasig ölflaska på marken bredvid mannen. Det såg ut som om han höll sig för magen och i ljuset från Fords ficklampa kunde det mörka blodet mycket väl ha sett ut som uppkastningar. Ford sa till Banks att han inte visste riktigt vad det var som till sist fick honom att förstå att det inte var ett fyllo som sov ruset av sig. Kanske berodde det på kroppens onaturliga stillhet. Eller på tystnaden. Inga snarkningar, inga ryckningar eller muttranden som berusade ofta ägnade sig åt, bara tystnad i det droppande regnet. När han hukade sig och tittade lite närmare, ja då förstod han naturligtvis hur det förhöll sig. Gränden var bara 2 meter bred mellan huslängorna vid Carlow Place. Den användes ofta som genväg mellan Market Street och de västra delarna av Eastvale. Nu hade nyfikna samlats vid grändens ena ände, bakom polisens avspärrningsband, där de flesta stod hopkurade under paraplyer och med pyjamasbenen synliga under regnrockarna. Ljusen hade tänts i många fönster längs gatan trots den tidiga timmen. Flera uniformerade poliser gick runt i folksamlingen medan andra knackade dörr i jakt på någon som kunde ha sett eller hört något. Grändens husväggar erbjöd ett visst skydd mot regnet, men inte mycket. Banks kände hur det kalla vattnet sipprade ner i nacken. Han fällde upp kragen. Det var i mitten av oktober. Den tid på året då vädret växlade snabbt mellan varma, disiga, milda dagar som var som hämtade ur ett verk av Keats och pinande stormvindar som slungade ett piskande regn i ansiktet på folk, inte olikt de skurar av pilar som avfyrades mot Gulliver. Banks tittade på när Dr. Burns vände offret på sida, drog ner hans byxor och tog rektaltemperaturen. Han hade själv granskat liket på nära håll och det såg ut som om någon hade sparkat eller slagit ihjäl grabben. Anletsdragen var allt för illa tilltygade för att man skulle kunna se mycket mer än att det var en ung, vit man. Offrets plånbok saknades. Och det gjorde också alla eventuella nycklar eller växelpengar som kunde ha funnits i fickorna och han hade inget på sig som kunde berätta vem han var.